För några år sedan så besökte en av våra närmaste medarbetare från Etiopien vårt hem på Hönö. Och han blev väldigt god vän med en äldre man, Uno, som var en gammal yrkesfiskare på ön. De kunde inte tala med varandra alls, men teckenspråket gjorde att Daniel, som vår vän från Etiopien heter, kom och blev till stor hjälp för Uno hemma i hans trädgård. Så kommer ett brev från Etiopien till Uno som han själv inte kunde läsa, och jag fick översätta det. Där han vädjar till Uno att komma ner till Etiopien och hälsa på. Han förstod ju naturligtvis att steget ifrån de trygga Hönöklipporna ner till bushen i Etiopien var ganska långt och kanske lite hotfullt. Men så sa han, och så stod det: "If you come, we will treat you like an egg." Och det är ett uttryck i den kulturen för att man kommer att ha största möjliga omsorg om sin tänkte besökare. Det här är ett rått ägg, och jag är lite nervös nästan att hålla i det. Du vet, tänk om jag tappar det. Det går sönder direkt. Och råa ägg är ju väldigt sköra om man är rädd om dem. Jag tror jag lägger ner det försiktigt här så ingen olycka händer. Men den bilden är väldigt talande. En församlingsgemenskap är lika skör som ett okokt ägg och behöver handskas med stor varsamhet och omsorg. Inte bara för att den är skör, församlingsgemenskapen, och kan gå sönder, utan den är också någonting mycket värdefullt, mycket mer värdefullt än ett ägg förstås. Någonting fint. Någonting som är sårbart, någonting som också bär på sår och som förtjänar största möjliga respekt och omsorg och försiktighet. I Guds ögon så är det det värdefullaste som finns på jorden. Vi har talat om det de här dagarna. Gud är rädd om sin församling, och han vill att du och jag också ska vara rädda om hans församling. Gud gläder sig, som jag har sagt, över hela skapelsen, inte minst denna vackra vårvinterdag här i Sundsvall när snön gnistrar så vackert och takdroppet droppar så ljudligt och påminner om dagar av vår som snart ska bryta fram. Skapelsen talar om Guds majestät, om hans vishet, skönhet och makt, men den säger ingenting om Guds nåd. För att vi ska lära känna Guds nåd så pekar Gud med förkärlek på sin församling och säger: lyssna till dem. Lyssna till deras sång, ska du få höra vad de sjunger om. Lyssna till deras vittnesbörd, ska du få höra vad de vittnar om. De vittnar om att jag är en nådig och barmhärtig Gud. Vilket ingenting annat i skapelsen kan göra. Församlingen är ingen stålmanskropp. Den är skör, den är sårbar. Och den bär på sår, och Gud vet om detta, och därför är han ännu mer angelägen om att det finns ett ledarskap i varje församling som ömsint vårdar sig om flocken, inte kontrollerar och styr den på något slags maktutövande sätt, utan som det står, som Petrus skriver, genom att vara föredömen för flocken visar var vägen går. Men ändå är det så att det är den levande Gudens församling, och Gud är rädd om sin församling. Gud älskar oss inte, som vi sa igår, trots vad vi är, som vi ibland lite sådär, ja, urskuldande säger: tänk att Gud älskar mig fast han vet hur jag är. Det är inte riktigt teologiskt att uttrycka sig så, utan istället skulle du säga: Gud älskar mig på grund av vad han har gjort mig till. Jag är alltså förlåten min synd, jag är dessutom rättförklarad i Kristus. Jag har blivit tillräknad hans rättfärdighet och fått en helig ställning. Jag är en rättmätig son och dotter i Guds egen familj. Därför älskar Gud mig på ett nytt sätt som han inte gjorde innan jag fick den statusen och den positionen. Gud älskar världen, Gud älskar alla människor, men inte med denna faders kärlek som församlingen är föremål för. Vi har blivit inlemmade i Guds familj, och på ett särskilt sätt dyrbara för Gud, så som barn är dyrbara för oss som föräldrar. Det finns en arabisk sång där det finns en en vers som går så här: den som vidrör mina barn vidrör mina ögon. Och församlingen är Guds ögonsten. Och det står någonstans: rör icke vid mina profeter, kom inte vid mina utvalda, säger Herren. Är det så konstigt att Gud är mån om sin egen familj? Gud vet att hans församling på jorden är bristfällig. Han vet så fort någon träder fram och säger: har du sett hur de beter sig? Ja, jag vet det, säger församlingens herre med sorg i hjärtat. Han vet att vi är ofullkomliga, men han har själv beslutat vad vi ska bli en gång. Och om det kan vara så att Gud tröstar sig själv, så ser han med tröst på att han en gång ska ställa oss fram inför sig själv fullkomliga, utan fläck och skrynkla, i jubel, står det. Han ska förvandla våra förnedringskroppar så att de blir lik Jesu Kristi härlighetskropp. Och han har makt att så bevara oss, står det, ända in till den dagen, och bevara oss från fall och göra så att vi en gång vinner målet. Ja, när vi ser honom så som han är, då ska själva den åsynen av den förhärligade återvändande Kristus ha en sån förvandlande inverkan på oss att det står att vi ska bli honom lika. Märkligt. Det är Guds mål med församlingen. Alltså yttersta mål. Församlingen är ju också ett Guds byggnadsverk i tiden. I hans ögon historiens vackraste arkitektur. Vi kan åka världen runt och beskåda de sju underverken, var de nu finns någonstans. Jag tror jag har sett en del av dem, inte pyramiderna. Man står och förundras över dessa otroliga, mäktiga pyramider. Hur fick de till den gång för 4500 år sedan? Och många andra så här byggnadsverk från antikens tid och i modern tid också. De här höga skyskraporna. Vi kan förundras hur mycket över det här, men Gud är inte imponerad. Gud är inte imponerad av det som vi människor berömmer oss själva av. Den vackraste arkitekturen i Guds ögon, det är det tempel i vilket Gud själv bor, nämligen i sin församling. Och Kristi kärlek till församlingen står modell för hur en man och kvinna ska älska varandra. Och hur en man ska älska sin hustru och utge sig själv för henne. Förhållandet mellan Kristus och församlingen står modell för äktenskapet. Ni män älskar era hustrur och var beredda att utge er för dem som Kristus för församlingen. Och den som älskar sin hustru, säger Paulus, vi är i Efesierbrevet 5 som du förstår, älskar egentligen sig själv. Ty ingen har någonsin avskytt sin egen kropp, och man och hustru är i Guds ögon en. En enhet. Utan man när och sköter om sin egna kropp som Kristus gör med församlingen, som är hans kropp. Jag förmodar att det är ingen här den här morgonen som har missat frukosten, om det inte är av sådana skäl att du råkar vara i en bantningsperiod eller så. Men normalt sett, det är klart man ska ha frukost innan man går till kyrkan. Ni har tvättat att era händer och ansikten och kanske duschat och ni har tagit på er kläder som stämmer med den temperatur som är där ute, så att ni inte ska behöva frysa och inte heller bli för varma. Allting gör vi för att kroppen ska befinna sig i så stor bekvämt tillstånd som möjligt, och vi ger den gärna den sömn den behöver. Ibland så gör vi inte det, och då får vi ta konsekvensen av det. Vi ger kanske motion. Jag passade på att gå hem igår kväll, för jag tyckte inte jag hade rört mig på hela dagen, och det var bra för min kropp. En del plågar kroppen på fruktansvärda skidturer och jag vet inte vad de kallar det, alltså. Men det kan ju inte vara bra. Men, och en del går på gym nästan var och varannan dag, och ibland kan det finnas en kroppsfixering som är osund också. Det finns en hel arsenal av veckotidningar och sånt som lever högt, alltså denna hälsoindustri som lever högt på vår kroppsfixering. Den är bra till en del, alla vitamintabletter som säljs och och som utlovar bättre effekter på vår hälsa och så vidare. Och det finns allt detta för att vi ska må bra, som det heter. Hyn ska må bra, naglarna ska må bra, musklerna ska må bra, tänderna ska vara fina, håret ska växa länge, jag vet inte. Allt vad som utlovas. Och vi är svaga för att ta vara och ta till oss det där. Det ligger ett naturligt behov naturligtvis att vara rädda om vår kropp. Att förhindra onödiga sjukdomar att tränga sig på. Lika angelägna som vi är om vår kropp är alltså Kristus som församlingen. Att den ska få näring. Det är därför det finns gudstjänster. En kropp behöver mat. Du som är en kristen behöver mat. Du behöver undervisningen. Annars blir din andliga människa utsvulten. Och du mår inte bra andligt sett. Och vi behöver den kristna gemenskapen. Vi behöver familjegemenskapen. För att också psykiskt, mentalt, alltså andligen mentalt mår bra. Egentligen är församlingen en mycket positiv mental hygienisk miljö. Jag ska återkomma till det i den här predikan. Och påvisa det med all tydlighet, hoppas jag. Och därför behöver vi församlingen för att mentalt andligen må bra. Och socialt sett också. Vi är sociala skapelser. Och det finns ingen institution i samhället som likt församlingen har en sån heterogen grupp människor. Från alla åldrar och all möjlig social bakgrund. Som har detta gemensamma. Glädjen i att lovsjunga och tillbedja Gud. Och att tillsammans uppmuntra varandra i denna heliga tro. Det är totalt unikt. Alla andra föreningar har möjligen av fotbollen, den här runda bollen gemensam. Men det är inte så mycket egentligen. Och det räcker med ett benbrott så är man inte med i laget längre. Du vet. Eller frimärkssamlare. Det är bestämda små begränsade områden. Men församlingen har hela världen som intresseområde. Det går inte att skilja på Kristus och församlingen. Det går inte att säga, ja, jag älskar Jesus, men de där i kyrkan, det går inte. Det är de som Jesus älskar. Jesus älskar församlingen och därför borde vi älska den. Petrus, älskar du mig? Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Bra! Ta hand om mina lam. Och de där nyfödda som ännu inte riktigt kan gå själva. Ta hand om, bär, hjälp mig och bär dem. Om du älskar mig. Fråga 2. Petrus, älskar du mig? Ja, Herre, du vet att jag har dig så kär. Bra, var en herde för mina får. Sköt om dem. En gång till, älskar du mig, Petrus? Ja, Herre. Bra, för mina får i bet. Ge dem mat, ge dem mat. Predika ordet. Ta fram ur skafferiet. Laga till en näringsrik kost. Och ge det till fåren. Och får är inte dumma. Får har en benägenhet att vilja komma tillbaka dit där de vet att det finns mat. Och där de får äta sig mätta. Därför behövs det förkunnelse som är bibeltrogen. Och som verkligen ger den fasta näringsrika födan. Har du tänkt på att Nya Testamentets alla brev egentligen är skrivna till lokala församlingar där det fanns problem som behövde åtgärdas? Och det var ofta små husförsamlingar. Det var inga stora märkvärdiga katedraler på den tiden. Förresten, det fanns inte ens kyrkbyggnader. Det var först på 200-talet efter Kristus som man började bygga små kapell och så vidare. Annars samlades man i hemmen, i den nära gemenskapen, små husförsamlingar. Breven är skrivna till församlingar som på intet sätt var fullkomliga utan mycket sårbara. Och Paulus fick höra om de här såren. Oj, det är ett sår som håller på att gå upp i församlingen i Filippi. Jag måste skriva så att det inte blir ett större sår. Oj, det är ett allvarligt sår på gång i församlingen i Galatien. De håller ju faktiskt på att glida ur Guds nåd. Det får bara inte hända. Och så skriver han detta skarpa Galaterbrevet. Och har varnat för konsekvenserna av att glida ut ur deras underbara ställning under Guds nåd. Och börja ta in människobud istället som riktlinje för det kristna livet. Så Paulus förstod hur dyrbar församlingen var i Guds ögon. Så oförtröttligt så reste han omkring, uppmuntrade församlingarna i församlingens ABC. Jag ingår inte i alfakursen, det vet jag, men det stod det: ni som är nya i tron, var beredda på att det är genom mycket lidande som ni ska ingå i Guds rike. Lidandet ingick som en förskolefras, en förskoleerfarenhet i den tidiga församlingens historia. Och som jag sa häromdagen, till den församling som hade störst problem, som nästan blir generade av att läsa problematiken hos Korintherförsamlingen. Det var kotterier, det var misstro mot ledarna, och man höll sig till vissa ledare, man personfixering, och det var inte ens en uppenbar tro på uppståndelsen. Sånt kan väl inte hända, kroppslig uppståndelse. Man tvivlar på mycket om man levde lite grann tillbaka i det gamla livet. Så Paulus sa, det är ingen skillnad på er och de som inte tror. Så här kan inte se ut. Ni är ju heliga. Det säger han, heliga brödet. Han säger det första han gör i Korintherbrevet. Eftersom ni är heliga, lev också heligt. Det är hela brevets argumentation egentligen. Och så avstår han också sin stora kärlek och sitt stora intresse för individerna. Inte bara församlingen som klump, utan Paulus var den stora teologen, kanske den största som har funnits. Och med stor skärpa och klarhet kunde han formulera den kristna läran som ingen annan. Tänk bara på Romarbrevets oerhörda dogmatiska avhandling. Och många av de andra breven, Kolosserbrevet och alla breven, är hög teologi. Men det är också nere på människors vardagsnivå. Han älskade Guds ords sanningar, men han älskade också människorna. Det där måste gå ihop. Den som älskar ordet, Guds ord, måste också älska Guds människor. Han levde inte i någon slags isolerad akademisk värld, som det ibland har skett genom kyrkohistorien, att de som verkligen forskar i Bibeln, de har en värld för sig själva, där de skriver avhandlingar för varandra och klappar varandra på axeln, eller antingen är avundsjuka på varandra. Och vi vanligt kyrkfolk liksom inte riktigt ner de där teologiska avhandlingarna på vår vardagsnivå, och det befruktar inte församlingens liv. Det är en stor tragik i mitt sätt att se det. Paulus var inte en sån. Han var en akademiker som också jobbade med tältmakeri och sina händer. Och han levde inte, han var en Jesusälskare, och han var en människoälskare, och han levde nära vanliga människor och delade deras liv. Han lärde sig deras namn. Jag försökte lära mig era styrelsemedlemmars namn. Det var någon som heter Robert, någon som heter Bosse, någon som heter Tobbe, någon som heter Thomas och Helen och Nina. De hade så många fina namn. Det var så roligt att lära och träffa dem första kvällen jag kom hit i fredagskväll, och få känna att det ledarskap ni har i era respektive församlingar är ett ledarskap som mår bra tillsammans, som älskar Jesus Kristus tillsammans och som älskar er som församlingar. Det ska ni vara väldigt tacksamma för, att ha ett sånt ledarskap vars hjärta slår för era församlingars fortsatta andliga mognad och utveckling. Jag gratulerar er. Så när Paulus skriver sina brev, så nämner han ofta namn. Detta väldiga, den väldiga teologiska avhandling som Romarbrevet utgör. Slutan, jag hade predikat igenom Romarbrevet, så kom jag till 16 kapitlet, sista kapitlet, så tänkte jag, ja, det blir inte så mycket att predika om. Men jag blev så tagen av 16 kapitlet, för där var ju en massa namn uppräknade. 30 olika namn står i avslutningskapitlet i Romarbrevet. Det var som om han, fast han inte ännu hade varit i Rom, kände till många i församlingen. Och han räknar upp både män och kvinnors namn, och han har alltid någonting förtjänstfullt att säga om dem. Och han säger liksom, vi ska vara tacksamma för sådana människor som hon och henne och han och så vidare. Läs gärna Romarbrevet 16, får du se vad fint det kapitlet är. Församlingen i Kolosse hade han aldrig besökt heller. Och ändå så är han så förälskad i den här församlingen och säger, jag tackar Gud så ofta jag beder för er. Han hade ju lärt sig genom sitt mordhot mot församlingen, när rösten talade till honom på Damaskusvägen och sa, när han var i färd med att förfölja de kristna som hade flytt till Damaskus: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Mig? Han fick en dubbel chock. Vem är du, Herre? Jag är Jesus, den som du förföljer. Rösten sa inte, varför förföljer du mina lärjungar? Rösten sa, varför förföljer du mig? Och han, den första delen av chocken var ju, oj, alltså lever Herren Jesus, honom som jag trodde var död för gott. Alltså är det sant som de kristna säger, när de har sagt att vi har sett honom, han är verkligen uppstånden. Han lever och han talar just nu till mig, en hädisk förföljare. Och vad är det jag hållit på med? När jag har hållit på att slå mot Guds församling, gärna ser de torterade, piskade och gärna dödade, då har jag gett mig på Jesu egen kropp. Den chocken återhämtade sig Paulus aldrig ifrån. Utan hela hans liv blev från den stunden invigt på, vad kan jag göra för att gottgöra denna min skada? Vad ska jag göra? Ja, du ska få bli ett vittne åt mig. Du ska till och med få bli en apostel. Oj, 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 vilken nåd. Är det sant? Kan jag bli förlåten? Ja, visst. Och han vände sitt hjärta till den herre som han just har förföljt. Och han, blind av skenet, leds in i Damaskus. Och han får genast, genast, genast erfara församlingens betydelse. För det är inte Gud som i ett enda ögonblick gör honom fri från blindheten, utan det är en lärjunge i Damaskus, Ananias, som får i uppdrag. Ananias, gå till Raka gatan, för där finns Saul och han beder. Han beder. Och under stor tvekan så kommer till slut Ananias ändå dit. Och Paulus får erfara, aha, det är Kristi kropp som betjänar mig. Det är en lämne Kristi kropp, en lärjunge här i Damaskus som lägger sina händer på mig och säger, min broder, till mig som nyss var en som hade gärna sett honom torterad, fängslad, kanske dödad. Och så säger han, min broder. Och Paulus hjärta brister. Någonting nytt börjar hända. En kärlek inte bara till den uppstående Kristus, utan också till dem som hör honom till. Och hela hans fortsatta liv blev invigt på att älska Guds församling, Jesu kropp. Inte slå den längre, men vårda den, ha omsorg om den, utstå lidandet i havs, i floder, i städer, i öknar, bland falska bröder, själv bli piskad med 39 slag 3 gånger, en bli stenad som man trodde han var död, driva omkring på öppet hav 2-3 gånger i tron att han skulle drunkna. Och ni vet allt detta han var med om. Men så avslutade han den beskrivningen i 1 Korinthierbrevet, 2 Korinthierbrevet 11 med att säga, till allt detta kommer att jag var dag är överhopad av bekymmer, då jag måste ha omsorg om alla församlingarna. Ser du föräldrahjärtat hur det slår? Så detta var bakgrunden. Nu ska jag ta er med på utgångspunkten från hur Jesus själv säger till sina lärjungar den sista kvällen, när han just, som du vet, hade tvättat deras lortiga fötter, som ju var den lägsta slavens uppgift i ett hushåll, om man är råd att hålla sig med en slav stod innanför dörren, eller den lägsta tjänaren i hierarkin i ett hem stod innanför dörren, och när gästerna kom in så stod denne slav där, böjde sig ner på knä och började tvätta de lortiga gästernas fötter. Och de var verkligen lortiga. Om de nu hade sandaler så hade dammet ändå kommit in och gjort fötterna väldigt orena. Där stod nu Jesus och gick runt hela lärjungalaget med detta tvättfat och renade deras fötter. Och så säger han, som jag har älskat er, det vill säga intagit den här tjänarattityden till er, mina lärjungar, så ska ni också älska varandra, betjäna varandra. Och jag ska bara nu gå igenom några verser som praktiskt beskriver hur visar vi i en församling att vi är rädda om varandra och att vi älskar varandra. Och då var det så lyckligt att den tidiga församlingen, de tog inte just fotatvagningen som ett sakrament som en del vissa kristna rörelser har gjort, men säkerligen fortsätter de att betjäna varandra också i det avseendet. Men de tidiga kristna fick ju följande omdömen av sin samtid. En som heter Minucius Felix, han säger: de kristna älskar varandra redan innan de känner varandra. De kom liksom springande undan sina förföljare till nya städer och orter, och genast så stod det kristna där och sa: välkommen hem och bo hos oss. Ja, men tyckte en som såg den här scenen: ni känner ju inte varandra, hur kan du bjuda hem en som du inte känner? Det är min bror, det är min syster. Lucianus av Samosata, han var en satiriker, han från första århundradet han också. Han tyckte illa om de kristna och alla religionsutövare förresten. Men han sa så här om de kristna: deras mästare har fått dem att tro att de alla är bröder. Vilken nit de har gått på, men de beter sig som om de alla vore syskon. Det kunde han inte undgå att registrera. Och Tertullianus, som var en kyrkofader från 160 och framåt, skriver så här om sin församling, om de kristna: vi tvekar inte att dela våra jordiska tillhörigheter med varandra. Allting är gemensamt bland oss utom våra hustrur. Ja. Aristides, som var en grekisk filosof i Aten, apologet, han säger: de kristna älskar varandra. Om de ser en främling, då tar de honom in under sitt tak och gläder sig över honom, för de kallar sig alla bröder. Inte efter köttet utan efter Guds ande. Om det finns någon som är hungrig och behövande och de inte har något över för att ge för dagen, då fastar de 2 eller 3 dagar för att kunna förse den hungrige med nödvändig mat. Märkliga de var, våra tidiga syskon. Atagoneras, också han en apologet från Aten, säger: hos oss finner ni obildade personer, hantverkare och gamla gummor, som inte alls med ord kan framställa vår läras värde utan bevisar den genom sina handlingar. De tog nämligen hand om sjuka, om änkor och föräldralösa barn. Det var någonting helt nytt i det grekisk-romerska samhället. Vad vill nu Nya Testamentets undervisning att vi ska göra för att fortsätta den här traditionen, den här vackra traditionen? Ja, det första, det är tacka Gud för varandra. Varenda brev Paulus skriver, till och med till Korint: jag tackar Gud alltid för er, älskade bröder och systrar i Herren. Och det står till exempel i Filipperbrevets inledning: jag tackar min Gud varje gång jag tänker på er. Alltid, i alla mina böner, tackar jag Gud för er. Och sen så kom det ofta också: och det här ber jag för er. Men han började med tacksägelse. Det där är en konst jag tror vi har kanske glömt bort. Tackar du Gud för dina syskon i församlingen? Jag vet inte om ni har en sån där adressbok som vi har hemma i Göteborg. Den är jättebra. Det här är en helig bok. Det är min bönebok. Och när jag var aktiv pastor så försökte jag ta en sida varje morgon. Jag bad alltså för Millie Granfors, för Annie Gravé, för David Grönlund, Per Gustafsson. Ja, ungefär 20 namn varje morgon. Och det värmde mitt hjärta. En del har jag inte sett på ett tag. Jag tänkte, jag måste nog ringa och kolla läget. Det var bra bara det. Och en del sa: halleluja, det är så gott att du finns med. Och ni vet, man reagerar inför olika namn. Nu har vi någonting ännu bättre: en fotokatalog. Och då kan man ju inte annat än bli glad alltså. Börja och tack gode Gud för Ulla Jutig, och tack för Margareta Genefeldt, och Erik Jogelsjö som spelas underbart på basen, och man ser deras ansikten och man lär sig också deras namn. Jättebra knep. Om ni inte har det, skaffa en fotokatalog så ni blir bättre på att tacka Gud för varandra. Och när man gör det, då uppstår det en form av kärlek till de här människorna som man kanske inte hade förut. Till och med sådana som, nej, den där har jag haft svårt med. Men okej, tack god till Gud för den här människan. Ja, men du kanske inte är så dum i alla fall. Och det börjar värma hjärtan för människor som man förut inte alls skulle kunna tänka sig att tacka Gud för. Kanske bara bett för, göra den personen lite mera och så vidare. Och nästa gång du säger, du träffas och jag bad för dig, jag tackar Gud för dig i torsdags. Va? Varför det? Ja, jag såg ju mild på dig och jag blev glad och sa tack gode Gud för Einar Eriksson. Ja, ni förstår i vitsen med det här, va? Och det fördjupar kärleken till församling på mycket enkelt sätt. Och vi anmodade att leva i tacksamhet. Tacksamhet frigör glädje och glädje frigör kärlek. En annan uppmaning. Visa varandra tillgivenhet, säger Romarbrevet 12. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek. Försök att överträffa varandra i ömsesidig aktning. Alltså bevisa varandra respekt och aktning. Hur gör man det? Jag har en så enkel sak som att bara hälsa på varandra. Vi är lite dåliga på det i Göteborg. Inte i den församling jag till och nu. Det är oj vad man hälsar. Och vad många som har blivit medlemmar bara för att de äldre var där och välkommen till vår kyrka. Och nästa helg igen, välkommen tillbaka. Det var ingången i församlingen. Medan det har funnits kyrkor om vilka man har sagt, jag kom dit, ingen hälsade. Jag gick in anonym, jag gick ut anonym. Så får det inte vara. Jag hoppas ni har vaktmästare vid dörren så åtminstone är någon som trycker handen. Men vi skulle alla försöka. Om alla tänker, idag ska jag hälsa på en som jag inte hälsat på någon gång förut. Då blir det en ny varje söndag av alla. Och snart så har alla hälsat på varandra, naturligtvis. Men det där är viktigt. Och vi är lite dåliga på det i Sverige. Vi kan bara vinka lite så här och så är det bra. Så kom jag till Ryssland första gången. Det var redan under Sovjettiden. Och du vet, det var små baptistkapell och en stor kör där framme, halva församlingen. Och det fanns bara en utgång. Och så kom de stora, feta, skäggiga bröderna fram och kramar om en kyss där, en där. Och så en rakt på, så bara plaska om det. Rakt på munnen alltså. Och jag tittade, finns det ingen bakdörr? Det fanns inte. Man kunde inte undkomma. Utan det var det där. Och efter ett par veckor så, ja men det var ju faktiskt ganska, det var ju konkret, det var ordentligt alltså. Ingen kom in. Här hälsar man på varandra. Sen kom jag till Japan. Du vet, ingen först. Namaste, Japan. Men det är aktningen, det är byggningen. Man ser varandra, verkligen. Och så kom vi till Afrika. Så kom först till Burundi. Det är alltid det här. Men varför håller ni den vänstra handen om den högra handen så här? För att en symbol för att det inte finns en kniv bakom ryggen. Så det är en svekfull vän som tänker sticka kniven i dig. Utan här är absolut ärlighet och öppenhet. Och så kommer man till Etiopien. Där står alla rekord liksom. Det går inte, man möts på vägen, man möts på stigen och så börjar det. Hur mår du? Hur mår din fru? Hur mår dina barn? Alltså kyss varje gång. Hur mår dina kor? Hur växer det i ditt land? 5-6 gånger, inga problem. Håller man på, man är blöt, man går från mötet. Och så står nästa och väntar. Och min fru som förestod ett litet sjukhus, hela personalen skulle hälsas på det sättet på morgonen. Och likadant när man kommer tillbaka efter lunch. Nej, nu räcker det, så vi ska jobba också. Och de förstod inte varför hon inte ville hälsa på dem efter lunch också. Så med olika seder och bruk, Bibeln säger, hälsa varandra med en helig kyss. Ingen har kysst mig sedan jag kom till Sundsvall. Jag är väldigt besviken. Ni har inte den seden. Men väl finns en svensk sed att se varandra i ögonen. och gärna uttrycka någonting till varandra. Gör det. Så att ingen går ifrån kyrkan och tänker, det var ingen som hälsade på mig idag. Och pastorn, som jag, pastor hade en jättestor församling. Jag stod och jag var ju så här splittrad, skulle hälsa på. Det gick inte att hälsa på alla. Så till slut så tänkte jag, okej, jag hälsar på 10, men jag gör det varje söndag. Så de ser att han ser mig, ögonen stannar kvar och inte fladdrar till nästa person när jag står med handen i en persons hand. Då känns det lika bra att du inte hälsar alls. Du förstår. Gör det. Hälsa på varandra. Se varandra. Visa varandra aktning på det här sättet. Ett annat uppmaning är: var ens till sinnes med varandra. Lev i harmoni med varandra. Och håll dig inte för goda att umgås med dem som är ringa. Bemöt alla lika stora. Att ha för hög uppfattning om sig själv hindrar enheten i en församling. Du som tror dig någonting vara, skriver Paulus, kom ner på jorden och umgås med vanliga människor. Öva dig att umgås med människor som inte har samma höga utbildning som du eventuellt har, som inte har samma sociala bakgrund. Öva dig att umgås med sådana som du vanligtvis inte umgås med. Vi har tvingats på ett sätt, inte tvingats ska jag säga, men eftersom vi fick kafétrappa ner i vår kyrka, alltså nedervåningen, en trappa ner, är full av Göteborgs hemlösa varje kväll, 5 kvällar i veckan. Det kommer 80-90-100 stycken som vi får möta i ögonhöjd, betjäna med mackor som vi breder, med lite fräschare kläder som vi kan byta till dem på, och med fotvård som jag berättade, som vi ger, klippa deras hår, någon som kan göra också. Och att umgås med de här människorna och framförallt sitta ner och visa dem Jesus kärlek en kväll är helt otroligt. Den problematiken kanske inte finns på det sättet här, men det finns en utmaning för församlingen att låta Kristi kärlek bli sedd och upphörd i olika sociala sammanhang. Och det är bra för oss som församling. Jag satt på en scen en gång, vet du, och jag var kallad till en konferens. Jag var ung förkunnare och jag tyckte det var så roligt, för jag skulle få sitta på samma scen som en mycket känd författare och talare. Skulle jag nämna hans namn skulle ni alla veta vem det var. Och jag såg fram emot att få kanske utbyta lite ord och tankar med honom som jag hade läst om och såg upp till. Och han satt där och jag satt där. Och jag var ju nervös och så där, ung och spänd. Och tänkte han kanske. Men tänk, han inte ens såg mig. Och ännu mindre hälsade på mig. Och den stora författare sjönk i mina ögon. Det är väl inte så att någon tycker någon är märkvärdig i den här församlingen. Utan att vi lär oss att komma ner på lägsta möjliga nivå. Jesus fann för gott att umgås med enkla fiskare, fullt upptagen med. De hade ingen grundskola i väst att tala om, förmodar jag. De kunde fiska. De här Betsaida pojkarna är idag världens mest lästa författare. Kan du tänka dig? Ta bara Markus, Lukas och Johannes, Lukas läkaren, de som var tillsammans med Paulus i hans cell i Rom på slutet där, är fortfarande världens mest lästa författare. Hundratals miljoner människor läser någonting från evangelierna som de är författare till också idag. Ingen står det, va? Ingen fiskare. Det finns församlingar som förlorat det andliga livets fräschhet genom att ha bildats kotterier där vissa bara umgås med vissa. Och man liksom inte låter upp dörren, för det är lite obekvämt att släppa in nya i sammanhanget. Och släkten ska ju hålla ihop. Och så här, va? Det är inte nyttigt för en församling. En församling ska odla den här öppenheten. En öppen gemenskap där alla kan platsa. Oavsett ålder och social bakgrund och etnisk tillhörighet. Och ni som är yngre och ni som är äldre, det är viktigt att band knyts över generationerna. En söndag när jag predikade om det här, du vet, står i Malaki att Herren ska vända de äldres hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäderna. Och det ska bli en sammanhållning. Och jag tog fram en av församlings äldre bröder och en ung kvinna och sa: nu Evert, du beder för dem som den här flickan tillhör, den generationen. Och flickan bad för honom och hans generation. Och sen sa han: nu alla ni ungdomar, när ni går ut i kyrkan, om ni vill att någon av de äldre i församlingen beder för er, så skriv ett namn, på en lista. Och när jag kom ut och skulle hämta listan, så var det 40 ungdomar som hade skrivit sina namn på listan och önskade att någon äldre i församlingen skulle ta tid och be för dem. Jag började gråta. Det uppdagade ett sånt behov hos den yngre generationen. Snälla ni äldre, bry er om oss. Och sen de äldre: ska jag be, vad heter hon, Ulrika? Ja, Ulrika, ja, jag gav alla uppgifter. Kan jag ringa till henne och fråga om det är något särskilt jag ska komma ihåg att be för? Varje dag ska jag be för henne. Vilken skola sa att hon gick på? Förstår du? Det knöts intressen för varandra på det sättet. Väldigt enkla medel. Och så, ja, det kanske inte riktigt hör dit, men det är också ut en bönelista, inte den söndagen, men när jag predikade om att församlingen, man säger ibland, vi sitter i någon av de här kyrkvägarna, vi gör ingenting. Va? Vet ni inte vad vi är? 5-6 dagar i veckan. Om det här är en församling, jag vet inte på, här kanske sitter 200, jag har ingen aning. Men låt oss säga det. 200 människor under en vecka, 10 personer var kanske ni möter på ett ganska personligt sätt, betyder att den här gruppen under en vecka möter 2000 människor. Vilket missionsfält, det är inte klokt. Och får vi följa med er ut på er arbetsplats, säger vi som församling då, och be för er? Ja, men visst. Ja, men skriv ner arbetsplatsen. Hopp. Volvo Information Technology, Mikael Bergström, Evals Cargo, Peter Klemets, Guldhedens studiehem, Gunilla Johansson, förlossningsavdelningen Mölndal, Ann-Sofie Öst, Hålabäcksskolan Kungsbacka, Lena Kåre, SUS Salgrenska, Gerti Larsson och så vidare, och flera sådana listor. Och då tar vi med oss det på församlingens bönemöte. Och då vet de, ja, församlingen ber för mig idag. Jag kan vila vid det. Vad skönt. Jag behöver inte gå ensam och nervös liksom, utan jag har hela församlingen bakom mig. Ett annat verb: godta varandra så som Kristus har godtagit er, Gud till ära. I en församling ska vi acceptera varandra på samma sätt som Kristus har accepterat dig. Hur accepterade han dig? Sa han: ja, gå hem och fixa till frisyren och sätt på den kostym, så kanske du får komma. Du och jag får komma precis som vi var. Eller hur? På samma generösa sätt ska vi ta emot varandra, för då ärar vi Gud, står det i Romarbrevet 15. Jag hade alla de här verserna här egentligen. Vi får se hur många vi hinner. Nästa vers: ha fördrag med varandra och ha tålamod med varandra. Det här är lite svårt, för det finns en församling fullt av konflikt, potentiella härdar. Det är för att vi är så olika. Och det skaver lite grann. Och vi blir uppretade ibland på varandra. Så är det. Och så vill Gud att det på ett sätt ska vara. För det är den nyttigaste tillväxtmiljön för oss. När vi inte alla är lika. Så i en fullkomlig värld kan dygder som tålamod aldrig utvecklas. Har du tänkt på det? Tålamod behövs inte i en fullkomlig värld. I en fullkomlig värld skulle dygder som barmhärtighet heller aldrig kunna utvecklas och utövas. För det behövs ingen barmhärtighet. Det är endast i en fallen och trasig värld som de här vackra dygderna kan utvecklas och komma till och synas. Och det är församlingen. Så i församlingen ska vi ha fördrag med varandra. Det är för Gud är inte färdig med någon av oss. Eller? Han kanske är färdig med er här i Sundsvall. Då kan jag åka hem direkt och jobba med dem där hemma som man absolut inte är färdig med. När jag bodde i Dallas så hade en del roliga amerikaner en stor bricka på bröstet. Och det stod en text, översatt till svenska, stod det så här: var snäll och ha tålamod med mig. Gud är inte färdig med mig igen. Inte dumt. De gick omkring alla med en sån där bricka på bröstet. Eftersom Gud inte är färdig med någon av oss, så får vi ha tålamod med varandra under tiden. För Gud har det. Han vet att inte jag är färdig. Men han säger, jag vet det Roland, men jag jobbar med dig. Ja, tack. Tack att du har tålamod. Tack gode Gud att du har tålamod med mig i så många år. Oj vad du är trofast. Men det är klart, ibland så händer att vi ändå sårar varandra. Någon lärare sa för rätt så här också till, som jag har citerat i helgen när vi gick på seminariet: om ni inte tål lukten av får, bli aldrig herdar. Alltså ska man jobba i en församling, så får man vara beredd på att det inte doftar så gott alla gånger. Men man får också komma ihåg att man själv är ett får som inte alltid doftar så gott. Om ni förstår. Vi har alla brister. Och eftersom det är sant, så ska vi öva oss i att ha tålamod. Det är därför vi behöver en församling. Annars så får vi inte öva oss i de här karaktärsdragen. Därför behöver jag församlingen. Jag behöver ständigt övas i det här. Och ändå så händer det då att vi för ibland säger ord som inte borde ha sagt. Och vi vet att nu sårade jag, nu sa jag för fort det ordet, jag sa det för fort. Jag måste nog be om förlåtelse. Och då står det just i nästa vers där: liksom Herren har förlåtit er, ska ni förlåta varandra. Och jag behöver församlingen som en plats där jag får öva mig i att säga förlåt. Gång på gång. Behöver inte du det? Och även ta emot förlåtelse. Det står: liksom Herren har förlåtit er, ska vi förlåta. Och då får man ju gå tillbaka lite grann och tänka: hur håller han på att förlåta mig? Har han det kvar i bakfickan? Det står att han har slängt det i glömskans hav. Han har förpassat alla mina synder från sitt medvetande. Gud vare lov. Jag har 3 barn, 2 döttrar. Och som jag sa häromdagen, plötsligt så kom det 9 barnbarn på 6 år. Så man nästan blir stressad bara man tänker på det. De är mellan 3 och 9 år nu då. Men det är underbart, det är underbart. Jag är rik. Men en av mina döttrar i en viss ålder hade en väl utvecklad förmåga att kunna provocera sin far. Det var lite orättvist sagt, för det var väl hennes far som hade en dålig förmåga att utstå hennes provokationer. Ja, men det var så att en dag så tog jag henne i axlarna och jag skakade henne och sa: Sofia, du får inte göra så här. Och sen kom skuldtjänsten. Det var lite bryskt. Så vid sängkanten den där kvällen och aftonbönen skulle bes, så kände jag: nej, jag måste be om förlåtelse först. Jag sa: Sofia, pappa var lite brysk mot dig förut idag, kan du förlåta mig? Och vet du vad hon svarade? Ja pappa, jag förlåter dig, men jag vet att du kommer att göra det igen. Nej, tänkte jag, nu ska jag verkligen inte göra det igen. För det, när man får höra sånt, då är ju inte det utrymme att vara bra. Då kan jag göra det igen, hon kommer förlåta mig igen. Så handlar Gud med oss. Varje gång han förlåter oss, så gör han det, fast han vet att vi kommer att trilla dit igen någon gång på något sätt. Sån är Gud. Och det har en fostrande verkan att Gud gång på gång förlåter. För varje gång han förlåter, så stärker det hos oss en motivation att jag vill inte såra honom ytterligare en gång. Jag vill leva heligt. Någon till, orkar ni? Jag hoppar över många här. Första gången jag var i Afrika åkte vi genom en by. Och den var full med hyddor, men inte en människa. Jag sa till min missionärskollega där: men var är allt folket? Ja, de sitter där. Och så pekar de på en hydda och där satt ett par hundra människor packade. Vad är det som har hänt? Ja, det är någon som har dött. Någon som har dött i hyddan där. Och då plötsligt när någon dör, då lägger man ner allt man har för händer och så går man dit och sörjer. Inte bara en dag, 2-3 dagar kan man sitta där. Vilket var väldigt frustrerande för min fru som förestod ett litet sjukhus. Och om det var någon som dog i byn, så var det tomt på sjukhuset. All personal bara försvann. Men varför går ni? Ja, men det är någon som har dött. Vi måste gå och sörja. Och patienterna nickade förstående. Ja, det är klart vi måste gå och sörja. Vi kommer tillbaka imorgon. Kan du tänka dig? De vet hur de ska uttrycka. Men någon gråter så gråter alla. Och det är det kan de i sin kultur. Och jag vågar inte ens knysta om hur dåliga vi är på det i vår kultur. Men när jag undervisar om det i Sverige, då brukar jag ta den här bilden. Du vet, jag är inte så tekniskt lagd. Om jag ska slå i en spik så, va? Så tavlan ska komma på plats, så händer det rätt ofta att jag inte står på spiken utan på tummen med full kraft. Och vad är det då som händer när hammaren träffar den vänstra handens tumme? Jo, plötsligt och slänger högra handen ifrån sig hammaren och skyndsamt omfamnar den vänstra tummen, handens tumme, omfamnar den och för den till munnen och blåser varm luft på stackars lilla tummen. Hela kroppen är plötsligt upptagen med bara den här lilla tummen och fötterna sätter sig i rörelse mot medicinskåpet. Finns det ett plåster? Ja, det fanns ett bandage. Stackars lilla tumme, allt annat får avstanna. Så ska det vara med församlingen, står det. Om en lem lider, lider alla. Om någon gråter, tänk inte, jag ska inte lägga mig, jag ska inte ringa. Ring, gå hem. Visa ditt medkännande. När vårt första lilla dotter dog i ett hjärtfel så småningom där i Dallas, när vi bodde där. Det var vårt första livs stora trauma. Och det fanns de som sa, ja men Gud har en mening med det här. Ska ni få se längre fram i livet. Och det var ingen tröst i de orden. Men så kommer det hem en pastor till oss. Och han sätter sig i fåtöljen i vardagsrummet och bara börjar gråta. Och han satt och grät 20 minuter. Och sen gick han. Och det hjälpte. Det hjälpte. Gråt med varandra. Gråt med dem som gråter och gläds med dem som gläder. Hinner inte ta upp alla aspekter på det där. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Tänk dig, hur kan vi uppfylla Kristi lag? Bär varandras bördor. Har du tänkt på om samma upplevelse som jag har ibland när jag är ute och reser, även så nu, en tung väska, en lätt väska, den tunga med lite böcker. Och när man går 50 meter så blir den tunga väskan sant längre och längre och längre. Och så stannar man. Vad gör man? Man byter börda. Okej. Okay. Och så går det ett bra stycke igen. Och sen får man stanna igen. Och byta börda. Precis så är det med församlingen. Församlingskroppen går framåt när vi byter bördor med varandra. I en bönegrupp. Det kan inte ske i en stor gudstjänst. Men i mindre sammanhang. Därför behövs det mindre grupper i en församling. Där man kan säga, du, jag har det jättejobbigt på mitt jobb idag. I den här veckan har det här hänt. Man kan tala om såna här saker. Och jag har besvär med den här sjukdomen. Vill ni be för mig? Ja, du tar min börda. Jag ber för din sjukdom. Och du ber för mitt jobb. Och så byter man bördor. Och genast så känns det lättare. Va? Därför finns församlingen. Någon... Jo, det var en pojke nere i Afrika som gick och bar på sin han var 10 år den här grabben och hans yngre bror var 7. Han gick och bar honom till skolan varje dag för han var lam i båda benen. Och så kommer en vit man från Europa och säger liksom nästan tyckte synd om den här 10-åringen och säger, bär du den där bördan varje dag? Och var på den afrikanska grabben sa, it is not a burden, it is my brother. Det är ingen börda, det är min bror. Han förklarade. Så det är bördor som vi bär på varandras axlar. Det är många dyrbara, tunga bördor. Det gör vi av kärlek, eller hur? Lägg bort lögnen, tala sanning med varandra. Undervisa, vägled varandra. Uppmuntra varandra varje dag. Kära, vilka nevrotiska stackare de kristna är. De behöver uppmuntras varje dag. Ja, ska jag säga dig. Jag behöver uppmuntran varje dag. Det skulle jag, åtminstone jag får det kanske inte, men jag skulle så gärna ta emot det. Tänk vad ett litet gott ord kan bära i flera veckor. Det var någon som sa, jag fick en uppmuntran och nu har det burit mig 3 månader. Ett erkännande, en komplimang som var inte ett smicker, utan som var verkligen från hjärtat kommen. Menar du det? Tack så mycket för att du sa det. Åh, vad skönt. Vi ska vara mästare på dig i församlingen, att gärna uppmuntra varandra. Och era pastorer och ledare, ge dem all uppmuntran ni kan. Ibland när jag har predikat, jag känner att jag vill försvinna genom golvet. Ofta är det så. Men det kan man ju inte. Och när jag kände mig att jag har gjort världens dåligaste jobb, så var det alltid en som heter Åke i församlingen. Och han är död nu. Inte Åke också. Han hälsar så gott till er här i Sundsvall. Åke Åkesson, han beder för mig. Och han gläds över att vi är samlade här nu. Ni som kommer ihåg honom som var pastor här. Men det här var en annan Åke. Och han stod alltid ute i tamburen och sa, åh, tack för en underbar predikan. Och han menade på något konstigt. Gud hade väl signat honom i smyg liksom. Trots att jag hade... Och han trodde det var jag som hade... Men okej, jag tog ju till med det ändå, va? Och tyckte det var ju skönt. Åke, tack att det finns. Vet du vad det står? Uppmuntra varandra varje dag. Ibland tillrättavisning, ja. Vännens slag ges i trofasthet. Vi måste också tillrättavisa varandra. Vännens slag i trofasthet, det svider lite grann. Om vi verkligen älskar varandra, så vågar vi också säga, du, jag tror du är faktiskt inne på en liten farlig väg. Den där relationen är kanske inte så bra för dig. Jag bara säger som jag känner, hoppas du inte tar illa upp. Det är ett uttryck för kärlek. Inte att säga, vi ska inte lägga oss i. Så får jag sluta kanske med... Jo, men jag måste säga, tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått, inte minst gästvänlighetens gåva. En del i vår församling har den här gåvan till max. De bjuder hem folk till sitt hem nästan varje söndag. Men hur kan ni hinna med? Och i frysen finns det alltid nybakat bröd. Inga problem, fram med lite bröd, enkelt kaffe och te, och så har man gäster. Och så gläds man över att få gäst i sitt hus. Så det finns en gåva, tror jag, som är gästvänlighetens gåva. Men vi ska alla utvecklas i den gåvan. Gud har lånat din lägenhet till dig. Gud har lånat ditt hus till dig för att se hur du använder det för hans räkning. Det skulle vara en plats där främlingar kommer och kan känna sig hemma. Egentligen så betyder gästvänlig främlingsvänlighet utifrån grekiska. Och det står ju faktiskt i Hebreerbrevet 13, var gästvänliga utan att knota, för genom att vara gästvänliga har somliga av er fått änglar till gäster. Och om man vill ha änglar till gäster, då kan man inte bara hålla på och bjuda dem som man känner. För de vet man ju redan att de inte är några änglar. Längtar du efter att få se en ängel, var gästvänlig. Bjud hem främlingar. Sådana som bor i ditt grannskap, i din trappuppgång. Vi har börjat med till exempel, vi bor på 8:e våningen, så det är ganska många. Men och man hejar på varandra i hissen lite sådär i trappuppgången. Men vi på adventstid bjuder hem de som bor några våningar underbara, så att på det sättet. Annars är de främlingar för oss, men vi har lärt känna varandra, va? Arbetskamrater, bjud hem dem. Ingen tackar nej, för jag kommer hem till dig, vad kul. Men säga, kan du komma till kyrkan? Ja, jag vet inte, jag har lite annat för mig. Ja. Men ett hem är alltid attraktivt. Använder ni era hem? Har ni era hem på bönelistan, så att vi ber det för, och nu det kan vara Norra vägen 25, där någon bor. Be det för det hemmet. Det har vi också en sån här bönelista om. Grannar, dina grannar. Så låt oss inte försumma det här. Och det står, låt oss inte försumma våra sammankomster. Som somliga har försett. att inte delta i gudstjänstlivet, du ser vad du går miste om. Typ såna här undervisningar som vi har så nytta av i våra liv. Du får inte missa bara. Och när du missar gudstjänsten, så frånhåller du gudstjänsten den välsignelse som din närvaro innebär. För din närvaro i välsignelse, din närvaro i gudstjänsten innebär en välsignelse för de andra i gudstjänsten. Så är det. När Paulus var på väg till Rom, vet du, så kom det ner en skara från Rom för att möta honom på vägen. Och det står, när jag såg dem så blev jag styrkt. Han var så utmattad efter färden över Medelhavet och allt som hade hänt. Men han såg bröderna, fick jag nytt mod. Det ligger någonting stort i att få se varandra en gång i veckan. Och tänk, oh, jag är inte ensam som kristen här i Sundsvall. Vi är några fler. Jag har gott att få vara tillsammans på det här sättet. Och nu ska jag sluta, lovar. Paulus skriver om Kristi tillkommelse. Och så står det i första Thessalonikerbrevet 4. Trösta varandra med dessa ord. Han kommer snart. Och jag vet en kvinna i Amerika, hon hade på sitt nattduksbord en liten skylt som en laptopstorlek, stod två ord: May be today. Och först hon såg när hon vaknade, kanske idag. Okej, kanske idag. Ja, kanske idag. Och så steg hon upp med förnyad inspiration och tacksamhet att få leva en dag som kanske blir den sista. Men inte en ödesmättad dag, utan en dag då hon skulle få möta sin Herre. Kanske idag. Ja, kanske faktiskt idag. Amen. Tack gode Gud för att din välsignelse och ditt välbehag vilar över oss som är samlade här. Vi känner att du har talat kärlekens ord till oss. Du är mån om oss var och en. Du vill att vi ska känna värden, att vi har värde i dina ögon. Och att vi som församlingar tillsammans kan förstärka det värdet och den digniteten som det innebär att vara människa och som det innebär att vara Jesu lärjunge. Välsigna den här praktiska kärleken att komma i full funktion och att bli attraktiv för människor som ännu inte känner dig. Håll din goda hand över Hagakyrkan, över Elimkyrkan och dess ledarskap. I Jesu Kristi underbara namn.